Du lyssnar på Digital Entreprenörpodden. Podden för dig som vill skapa skalbara, mer automatiserade och ökade intäkter med e-handel, digitala produkter, smart marknadsföring och få den frihet som du vet att ett mer digitalt företag kan ge dig. Det är jag som är Jenny. Med 20 års erfarenhet av marknadsföring, onlinehandel och företagande, av att ta fram fysiska och digitala produkter, 3 egna webbshoppar och dessutom hjälpt hundratals andra att lyckas med e-handel, så lär jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg-för-steg-guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! I dagens avsnitt ska vi prata om print on demand med min gäst Sara Nyman. Du kanske mer känner igen henne via sina Instagram-konton Baka med matte och social media Pass. Sara driver Sveriges största bakblogg för hundar och har en webbshop med e-böcker och även tryckta böcker via print on demand med olika recept och sådär. Så i det här avsnittet så pratar vi mer om print on demand, book on demand och vad som krävs för att lyckas med en webbshop. Och så kommer Sara tipsa om en massa kring marknadsföring. Vi kör igång! Hej Sara och varmt välkommen till Digital Entreprenör-podden. Vad härligt att ha dig här!
Hej och vad roligt att få vara här!
Ja, men för de som inte känner dig, jag känner ju dig lite grann nu i alla fall. Så jag tänker, för de som inte vet vem du är, kan vi inte börja lite kort med vem är du, din bakgrund och vad gör du idag?
Självklart, jag tycker allt det här är en så svår fråga när man ska berätta om sig själv. För jag har gjort så mycket olika och vet knappt hur jag hamnar här.
Ja, men vad härligt. Det låter som en bra intro tycker jag.
Ja, jo, men det är det nog. Och jag är i grunden ekonom som i dagsläget jobbar med marknadsföring och bakar till hundar. Så att det har ju varit en resa, men företagande och hela den biten att vara kreativ har legat mig så varmt om hjärtat hela tiden. Så jag är, vad ska man säga, en pensionerad, en före detta ekonom som nu jobbar kreativt och även håller på mycket med djur. Var det en bra och kort introduktion av mig?
Ja, men det tycker jag låter jättebra. Så jag tänker så här, du har ju då företag idag. Vad var det som gjorde att du blev företagare?
Det var nog ganska tydligt jag kände nog att jag blev nästan pushad in i det, alltså av mig själv. Att jag blev så indragen i att få göra någonting eget och bygga upp någonting på mina villkor, på mina premisser, något som jag verkligen brinner för. För jag jobbade då 7 år satt jag som ekonom och det var jätteroligt och givande på sitt sätt. Men jag fick inte utlopp för mitt, liksom den kapaciteten jag hade inom mig och framförallt det här kreativa. Så då blev det att jag gick först ner och jobbade deltid för att jobba igång lite med sociala medier vid sidan om. Och sen kände jag att nej, jag måste bara få göra mitt egna. Och på så väg så löste jag allting med att bli företagare. Jag bara bestämde mig och kände att det här ska jag göra.
Och det liksom, visste du då vad du ville liksom ha företag inom? Du sa du körde igång lite med sociala medier. Var det liksom självklart eller var det någonting som liksom trillade på dig? Eller hur blev det?
Det var nog en blandning. För att sociala medier eller något kreativt var nog ganska självklart att det skulle bli. Men sen så trillade jag över min affärsidé, det som är halva mitt företag, det vill säga Baka med matte, där jag bakar till hundar. Och jag trillade över det här för att i USA är det väldigt stort och jag såg att det här fanns inte på svenska marknaden. Och jag tänkte, har vi något så stort i USA och liksom den här luckan i Sverige, så finns det någon som borde gå in och ta den här platsen. Och då kände jag att det är ju jag. Här har jag möjlighet att liksom få både vara kreativ, få starta företag, hålla på med sociala medier, hemsida, göra liksom allting jag brinner för. Samtidigt som jag kan göra det med min hund. Det kan ju liksom inte bli bättre i min värld. Och ja, sen jag hittade det så kände jag att det bara var att köra på det spåret och satsa fullt ut.
Så du har ju en del i ditt företag där du jobbar med sociala medier åt andra också, eller hur?
Exakt. Så att jag gillar att den här kombinationen, för det blir lite enformigt att bara sitta och jobba med bakningen åt hundar. För det är väldigt ensamt, det är bara jag som gör det. Så hur roligt det än är att, eller jag och min hund, att vi gör det tillsammans, finns det också ett driv i mig att hjälpa andra företagare. För jag ser ju hur mycket man kan, alltså hur du kan utforma hela ditt företag, hur mycket bättre du kan sälja, att du kan nå dina mål om du lyckas bra på sociala medier. Så därför har jag också det här i mig att jag så gärna vill hjälpa andra att lyckas med det och bygga upp deras företag i sociala medier.
Och i det här känner du baka med matte och liksom det med recept med hundar och sånt. Så i det här så startar du ju en webbshop också. Varför gjorde du det?
Exakt. Och den var faktiskt att jag startade för att mina följare frågade. De ville kunna köpa mina kakor. Och de var liksom på mig jättemycket att så här, kan du inte börja sälja? Vi vill jättegärna köpa. Hur kan vi liksom få ihop det här? Och då var det ganska mycket för att det krävs olika tillstånd från Jordbruksverket för att få sälja egenproducerat livsmedel. Det vill säga hundgodis behöver du olika tillstånd för. Så det var en ganska stor process som var väldigt lärorik att göra. Och på den vägen tog det fart att jag började baka ännu mer här hemma då och sålde till mina följare via min webbshop.
Och du, det var liksom, då var det mer fysiska produkter, eller hur? För i dagsläget så är det väl mer digitala produkter. För du driver ju, som du sa, Sveriges största bakblogg för hundar också. Och på den här sidan, då är det väl bakböcker, det är digitala guider eller recept. Hur ser det ut för flyttningen därifrån fysiska till digitala?
Det stämmer. Jag tror jag sålde kakor i ungefär 2 år. Men insåg att det här är ingenting jag kan skala upp. Det finns ingen möjlighet och jag står själv och bakar i mitt kök. Jag packar, jag gör liksom hela processen. Det fanns ingen möjlighet att skala upp det. Och det fanns inte heller utrymme att ta. Jag kan inte ta hur mycket betalt som helst för hundgodis. Så det blev istället att jag ville fokusera på att kunna skala upp och kunna leverera bättre grejer. Och då via digitala produkter och mina böcker. Så det första jag gjorde var att jag stängde kakdelen i webbshoppen. Och så tog jag in en bok som jag sålde, som jag köpte hemlager och sålde hemifrån. Och när jag sen insåg att jag även kunde hoppa över det steget och skapa böcker som säljs direkt via en liksom distributör, så kunde jag utveckla företaget ännu mer. För att då tar vi bort mig ur ekvationen och jag kan skapa ännu mer recept, fokusera ännu mer på marknadsföringen och hela den biten som gör att företaget drivs snabbare framåt.
Och de här e-böckerna som är i din webbshop, är det, har du gjort dem själv? Och då räknar jag med också att webbshoppen levererar just dem direkt till din kund och så när de beställer.
Precis, jo, men jag har gjort dem själv. Jag skapar allt i Canva. Så jag har även designat mina fysiska böcker själv i Canva. Helt och hållet. Och när man köper i min webbshop så får man en pdf-fil som du direkt kan ladda ner till din dator. Så köper du en e-bok får du den samma dag, samma minut som du köper. Så då har du den direkt.
Men du har ju också de här fysiska böckerna då. Och de kan man ju köpa som en e-bok har jag sett. Men du har också så att man kan köpa via print on demand eller book on demand heter det väl, rättare sagt när det är böcker. Men kan du berätta hur det går till rent praktiskt med print on demand och så för de som inte vet vad det här är?
Ja, absolut. Det här var väldigt intressant när jag själv började hitta det. För att det blev en lättnad för mig för att insåg att gud, jag kan göra det här utan att ha en investering och behöva köpa in ett lager. Och print on demand, eller book on demand då, när det är böcker, det fungerar på samma sätt. Oavsett om du har en bok eller om du har en t-shirt eller en mugg eller vad du har för produkt så är principen likadan. Och det är att du har ett print on demand-företag som du letar upp. Och så designar du din produkt eller din bok, du skriver den, du gör själva din logga som ska vara på en t-shirt eller din bok som ska tryckas. Du skapar det, du kontaktar det här print on demand-företaget, eller du behöver inte ens kontakta dem. Du loggar in, du skapar din profil. De är väldigt bra, de här sidorna som finns. Allt är så tydligt och bra strukturerat. Och det som händer är sen att när din kund går till din webbshop och köper den här t-shirten med ditt tryck som du har skapat, så efter de har köpt, det är först då som t-shirten med ditt tryck trycks upp av leverantören. Och så skickas den direkt till din kund. Det vill säga att vi behöver inte veta hur många produkter vi ska trycka upp innan, utan det kommer tryckas efter beställning. Och du behöver inte sitta på någon lager eller frakthantering.
Ja, det är många som tycker om den här delen av e-handel, just när man slipper lager, man slipper hantera, packa och skicka och hela den biten. Så print on demand är ju jättefint på det sätt som en e-handels affärsmodell. Och jag tänker så här, du har väl lärt dig en hel del, kan jag tänka mig, genom att prova lite olika grejer. Så vad är dina tips och lärdomar som du har för print on demand?
Jag har absolut lärt mig en del när man håller på, och jag skulle nog säga att det viktigaste är att kolla upp priset så att du verkligen förstår vad det kommer kosta dig, så att du inte får någon chock där. För hos vissa företag har du en uppstartskostnad, hos vissa har du en kostnad per såld vara. Ofta är det en kombination av dessa, men det kan bara vara bra att veta om att det såklart kostar olika hos olika leverantörer, likt allting gör. Så man har lite koll på det, så man vet när man ska sätta priset exempelvis, att det faktiskt är lönsamt för dig. Så inte du sitter och sliter med att designa, du sitter och sliter med marknadsföringen och så glömmer du bort att just det, de drar ju av ett visst belopp per såld vara. Här står jag utan någonting kvar. Det tror jag är en väldigt viktig grej att tänka på. För jag tror man glömmer det lättare. För när du ska köpa in ett lager så ser du de här siffrorna så faktiskt. Du får en faktura, du vet att du ska betala för att köpa in ett lager. Så det skulle jag säga. Och sen också att inte vara rädd för att marknadsföra sig. Det känns som att vissa som tar in print on demand inte marknadsför sig på samma sätt med att det är deras egna produkter. För som mina böcker jag har skapat är lika mycket mina böcker som ifall jag hade köpt in dem på ett lager, eller om de går via book on demand. Så det tror jag också, man ska inte vara rädd för att använda den här typen av tjänst.
Nej, utan allting kommer ju handla om marknadsföring, så jag håller med dig. Det är ju liksom, det är ju din produkt oavsett, det är ju du som har designat den eller så. Men som du säger, att kanske vara lite tydlig med om det är längre leveranstider eller ja, hur det går till, att man inte bara får den om en dag i sin brevlåda eller någonting.
Precis, och där tycker jag också det är viktigt om du har en webbshop med vissa produkter som kommer levereras från dig, att du har ett lager med produkter men du kör även print on demand. Då är det nog bra att vara tydlig i sin, eller det är bra, inte nog. Utan då är det viktigt att vara tydlig att det här kommer skickas i två olika paket. Inte för att det gör någonting, men så inte kunden blir förvirrad när den får hälften av sin beställning exempelvis.
Har du märkt någonting, nu är det väl mer egentligen dropshipping tror jag, där det kan bli ännu större problem när de kommer ifrån fyra olika paket och kunden ska gå ut och hämta de här på olika ställen. Har du märkt något negativt liksom om någon har beställt två olika saker och en har kommit i ett paket och den andra har kommit till det andra?
Nej, det har jag inte gjort, utan det enda som har varit är ju kanske inför jul. Exempelvis så har det varit längre leveranstider på mina böcker. Och då har jag fått vara tydlig med det. Och då kontaktar jag även mitt förlag, eller liksom min book on demand-företag mig, och säger det att inför jul kommer det vara så här mycket längre leveranstid. Var noga med det i din marknadsföring. Så man får all information, men det är så länge du är tydlig mot kunden. Men jag tror som du säger att dropshipping har nog större problem med det här. För väljer du ett print on demand-företag, det skulle jag rekommendera att man inte tar olika print on demand-företag till sin webbshop. Utan håll dig till ett och se till så att det företaget löser alla dina behov. Vill du sälja både en t-shirt, en mugg och en tygväska, se till att ett och samma print on demand-företag har det.
Ja, men det låter väl jättebra. Och visst, i det läget hade ju du också kunnat beställt hem en bok till exempel, eller beställt hem några böcker till dig, eller hur, i god tid. Och så skulle du kunna skicka att om det hade varit viktigt för dig under jul till exempel.
Det stämmer, för att du får ett extra bra pris när du själv beställer in. Och detta priset får även butiker om de vill köpa in. Om jag har kontakt med någon butik som vill sälja min bok. Så då har jag två julbutiker som säljer. Och då får de också ett annat inköpspris från Book on Demand. Och jag har alltid möjlighet att köpa in böcker själv. Vilket jag också har gjort för både för att man själv vill ha det och kunna visa upp i sin marknadsföring och liknande. Men även det här att ha möjlighet att ha en giveaway för att skapa lite marknadsföringsintresse. Så att du kan ge bort en bok eller ett tryck då den produkten du har. Så det skulle jag rekommendera att man beställer hem. Och det är också bra så att du faktiskt ser hur produkten blir. Att du vet att den här t-shirten ser ut så som jag hade tänkt. Och du kan stå för det.
Ja, det är väl nästan ett måste, tänker jag, inledningsvis när man ska börja. Att man tar hem en av varje och verkligen ser så att det ser ut som det som du vill stå för. Att din bok är lika snygg som du har tänkt dig med rätt färger och att den håller den kvaliteten. Samma med tröjor, muggar eller vad det kan vara.
Exakt. Det är jätteviktigt. Och att man räknar med det också i tiden det tar innan du kan börja sälja. Att det kan ju ta några veckor innan du får hem första produkten. För ibland där uppstarten kan ta lite längre tid. Att första trycket kan ta längre tid än när det är igång sen. Och det kan ju vara bra att räkna in det i sin lansering. Att du ska hinna också få hem produkterna och se dem.
Är det något du ångrar att du gick ifrån fysiska produkter till kanske digitala och print on demand?
Inget alls.
Det låter som det var att du är nöjd.
Ja, men det är jag. Och jag tror absolut, det finns jättebra affärsmodeller där du också har ett lager själv och skickar produkter. Men jag tror det här är så bra för mig som inte jobbar heltid med bara produkter. Utan det är en sån liten del i mitt företag att jag kanske hade behövt gå till posten en gång i veckan. Och då får du inte in det här, den volymen som gör att det blir lönsamt på samma sätt. Det enda jag tycker är tråkigt är att jag inte kan pressa priset mer åt mina kunder. Jag hade önskat att de hade kunnat köpa min bok billigare. Men det går inte med kostnaderna på vägen.
Och det är ju som, det är inte du som sitter med risken när man har print on demand. Det är ju någon annan som äger ens... Alltså du äger ju allting såklart. Men det är någon annan som packar, skickar, har pappret i boken, har t-shirtarna, har tryckmaskinen. Så det är klart, det blir ju en annan sak. En högre kostnad hos dem. De tjänar ju mer på det sättet än om... Ja, du kanske hade tryckt t-shirten själv då till exempel, eller ja, ofta i alla fall så blir det ju en högre kostnad här och det är bara att räkna in det som du säger.
Exakt. Så att det är bara man är medveten om det så tycker jag att det inte är något konstigt alls.
Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbecart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebbecart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbecart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbecart.se.
Vilka är dina så här bästa tips och lärdomar kring att driva en e-handel annars?
Oj, den var intressant. Då ska vi se. Att börja marknadsföra sig i tid. För det har jag märkt stor skillnad när jag har haft olika släpp och olika produkter. Att när jag har slarvat med marknadsföringen i god tid och lite mer, nu är produkten här, så har det inte hunnit bli samma intresse av det. Såklart för att mina kunder vet inte om att det existerar. Men jag har tänkt att jag har så många följare eller jag har en så bra kundbas, så det är klart att jag bara behöver säga att nu finns det här. Men det är nog min största lärdom att förlansering, planera i tid med marknadsföringen och gör alla testköp. Se till så att allting funkar i webbshoppen så att du är trygg när den går igång. För det vet jag var som mest nervös första gången jag öppnade min webbshop. Jag bad flera vänner att kan ni göra testköp? Vi måste se så att allting funkar och den tryggheten att känna att okej, men det här funkar, jag har sett det flera gånger, det kommer gå bra. Den tryggheten gjorde också att jag vågade marknadsföra mig mer, jag vågade prata om min shop. För jag visste att de som går in och köper, allting kommer fungera som det ska.
Ja, och det där är ju, som du säger, det där ska ju bara sitta. När man väl har gjort allt det här jobbet, man har marknadsfört, man har pratat om det här, man har tagit in produkterna. Då får liksom inte såna här små grejer som att kortköp funkar inte, eller webbshoppen funkar inte, eller att det är fel där, eller massa onödiga stavfel, eller att köpet inte funkar. Det får ju bara inte hända då, om det inte är något driftsfel eller någonting som man inte kan rå över, utan det där är ju en superviktig grej som du lyfter där, både med marknadsföringen men framförallt också med att se till att ha klart det där innan du kör igång. Det där är liksom hygienfaktorer verkligen.
Ja, men exakt. Och det är så enkelt att man missar någonting, för det är så många steg. Men jag tror det är därför man, eller man ska inte säga, men jag tror det är därför säkert flera slarvar i de här små grejerna, kanske bekräftelsemejlet, att det inte sitter 100, för att det är så många andra saker man tänker på. Exempelvis att få produkten perfekt. Och ja, de här små slarvgrejerna lär man sig av.
Mm. Ja, jo, det gör man definitivt. Det känns som jag har gjort alla fel som går att göra nu efter 3 webbshoppar. Det har jag säkert inte. Det finns säkert lika många till, men jag har gjort många i alla fall, känns det som, och säkert du också. Ja,
det har jag, och man lär sig väldigt mycket på sina missar.
Nej, det håller jag verkligen med om. Och om vi byter lite från webbshop och sådär, så ska vi prata lite marknadsföring, tycker jag. För du har ju det här andra benet. Social Media Pass heter väl ju det kontot där du jobbar med sociala medier med andra. Så här, vad hjälper du andra med inom sociala medier?
Jag hjälper dem allt ifrån att skapa content, hjälpa till att komma på idéer för vad de ska posta och varför de ska posta det. Inte bara, vi har ju då självklart ett syfte och en strategi med det. Så att antingen tar jag fram en strategi åt kunden så att de själva utför själva jobbet sen. Eller så hjälper jag dem med att publicera i sociala medier, hjälper dem att skriva deras texter, ta bilder och komma på vilket typ av kontot vi ska göra. Och helt enkelt bygga en bra närvaro på sociala medier. Jag coachar också väldigt mycket egenföretagare, där de kan få hjälp med hur de själva ska sköta sina kanaler. Och hur de ska nå sin målgrupp. Och jag vill liksom fokusera väldigt mycket på att det ska vara kul att skapa content. Och att syftet ska vara att prata med din målgrupp, inte bara nå massa nya följare, utan vi ska ju nå rätt personer, och hur vi gör det med en tydlig strategi. Jag jobbar inte med såna här snabba tips och tricks, det kan ju vara kul ibland, absolut, men jag jobbar inte med de här, vad ska man säga, gör det här idag så kommer du få 100 000 nya följare över natten.
De det som här, inte funkar ändå.
Konstiga, exakt. Utan jag försöker jobba långsiktigt och strategiskt för att man ska växa i sociala medier.
Vad är dina bästa marknadsföringstipp för webbshopsägare då?
För webbshopsägare skulle absolut vara att ha koll på din produkt och vet hur du ska prata om produkten så att det attraherar just din målgrupp. Vad vill din målgrupp veta om produkten? Vad är viktigt för dem? Är det utseendet eller hur tröjan känns? Eller är det att i vilka förhållanden tröjan är tillverkad i? Så ta reda på vad just din målgrupp brinner för mest. Och så lyft det och prata om det.
Det är många som tycker, märker jag, att så här, det är svårt att hitta sin målgrupp. Har du några tips där hur man kan göra det? Eller hur man hittar dem av dem man har? Eller?
Ja, det är svårt att hitta sin målgrupp. Och den här ändras ju också lite successivt. Både att man själv ändras i sitt företagande, men även att marknaden ändras, personer ändras, klimatet i världen ändras, och det är klart att din målgrupp kommer inte vara samma idag som den var för 4 år sedan när du startade. Men ett bra sätt är att kolla på de kunder du har idag. Vad har de gemensamt? Det behöver inte handla om ålder eller kön. Det kanske handlar om ett intresse. Det kanske handlar om en värderingsfråga. Eller ett sätt de är på. Så att försöka hitta en röd tråd mellan dina nuvarande kunder, det brukar vara väldigt bra första steg.
Mm, men det låter ju som ett toppenbra tips, tycker jag.
Ja, vad bra.
Vad är det som du ser kanske liksom så här, just nu fungerar bäst på Instagram för dig och dina kunder, om man kan dra några slutsatser?
Det är lite olika. Men jag skulle nog säga att generellt sett, att vara personlig. Att dela dina åsikter och tankar kring saker. Att dela varför man ska göra på ett visst sätt. Inte bara att man ska göra på ett visst sätt. Det vill säga, om du ger ut ett tips till dina följare, du är frisör och du ger ut ett tips hur du ska tvätta håret mellan dina frisörbesök. Berätta då också varför ska jag göra det här. Och kanske berätta en historia om en av dina kunder som gjorde den här skillnaden och vad det har lett till. Eller hur du själv kom in på den här metoden, hur du tvättar håret emellan. Just det här, inte bara gör så här. Utan vi vill veta varför och vi vill ha storytelling och liksom en historia bakom det. Så att det blir lite intressant och att vi får en lite mer connection. Inte bara fakta rakt upp och ner.
Det här med innehållsstrategi för sitt företag, vad man ska liksom posta, lägga ut. Hur gör man en bra sån?
Ja, hur gör man det?
För sitt företag, om vi ska ge några tips till oss företagare där ute.
Ja. Jag tror det bästa är att inte, alltså, se över de kommande månader bara. För att nu tänker jag framförallt om man är kanske enskild företagare, inte sitter exempelvis på H&M eller liknande, utan nu är vi inne på mindre företag. Att du behöver inte idag tänka vad du ska posta i december. För det vet du inte. Om det är liksom april som det är nu, då är det svårt att veta vad du kommer posta i december. Du kanske vet vilka lanseringar du kommer ha under året. Jättebra. Liksom, då kan du forma din strategi ut efter dem. Men att skapa en innehållsstrategi handlar mycket om att fokusera på syftet med dina inlägg. Det vill säga att varje inlägg ska prata med din målgrupp. Nu är vi tillbaka på det här med målgrupp hela tiden. Men att bygga en strategi på, okej, jag vill öka min försäljning. Eller vill jag bara öka kontakten till mina följare? Jag vet att just nu kanske jag inte säljer någonting. Men jag kommer börja sälja kläder, t-shirtar som har jättebra arbetsförhållanden och som är liksom etiskt bra. Det kommer vara min nisch. Ja, men då börjar jag prata nu om varför jag brinner för det här. Och så gör jag liksom min strategi kring att prata om det här innan jag sen kommer igång med min lansering och mina produkter. Och har jag redan produkter så är det viktigt just det här att bygga innehåll kring både hur du kan använda produkterna. Vad ska de liksom tillföra för din kund i deras vardag? Gör innehåll som, jag vill inte säga inspirerar, för det behöver du inte alltid göra heller. Men säljer du en stekspade, visa när du använder stekspade. Så att när du bygger din strategi att du både får med att produkterna används, men också sen då självklart att du säljer det och varför de ska köpa av just dig. Men fokusera inte på så här, kom och köp bara. Utan fokusera på att väcka ett intresse hos din målgrupp att de ser hur bra just din stekspade är. Försök att liksom bygga en innehållsstrategi kring att visa hur bra just dina produkter är. Eller ditt, liksom, dina tjänster. Så skulle jag nog säga.
Ja, men jättebra tips. Och så här, hur tycker du att man skapar bra content som konverterar liksom köpare? Jag vet också att det är svåra frågor och det liksom finns mycket som spelar in. Men har du några generella tips för konverterande content?
Ja, det här är som du säger en svår fråga som man kan gå åt lite olika håll på. Men det här vet jag att även du pratar mycket om. Att ha koll på köpresan och veta vart kunden befinner sig. Så att du skapar just det här intresset ut efter vart din kund befinner sig på köpresan. Och det vet jag att du och Jennifer Olsson hade ett avsnitt här om veckan när ni pratade mycket om det här. Och det vill jag ju referera tillbaka till, att där sa ni väldigt mycket bra om just det här med kundens köpresa. Och att genom att ha koll på den så kan man skapa content som konverterar. Om jag får svara.
Nej, men det var jättebra. Har man inte lyssnat på det avsnittet så... Ja, det är ett svar, men då kan man gå tillbaka och lyssna lite på det avsnittet om man inte har lyssnat, tänker jag där också. Få lite ytterligare inspiration.
Det tycker jag absolut man ska lyssna på.
Jag tänker så här, om vi byter då återigen, så här, du och ditt bolag. Hur tänker du långsiktigt med det? Vad är dina mål?
Vad är mina mål? Jag har ju då två mål. Alltså målet är för mig att fortsätta köra ungefär 50-50 på baken med matte och sociala medier. Sen behöver inte det här, som egenföretagare när man säger 50-50 handlar det ju inte om uppdelat i timmar per vecka eller liknande, utan det handlar om engagemang från mig. Och där har jag väl mest planer just nu är det inom sociala medier-företaget jag har störst planer att utveckla det mer och jobba mer med coachning mot egenföretagare. Och ja, jag bygger ju mitt företag där jag ska liksom ha på mitt sätt och jobba med personer som jag verkligen, vad ska man säga, trivs med och kan hjälpa på bäst sätt. Så det är nog mitt långsiktiga mål, att bara ha personer som jag kan hjälpa på bästa sätt, att, som jag jobbar med.
Precis, och samtidigt få ha kvar så som du vill jobba, kan jag tänka mig också att du vill ha, precis som jag och många andra entreprenörer, att man vill ha dagarna som man vill ha sina dagar, att man hittar den. Det är också i företagandet, så är det för mig i alla fall, att jag vill jobba mer fritt, flexibelt, jag vill fortsatt ha det helt digitalt och sådär. Så jag kan tänka mig att det är något liknande för dig också.
Det stämmer helt. Ja, jo, men det är så jag vill jobba och det är där jag är just nu. Så det är ju jättehärligt att man har kommit dit och hittat olika sätt att kunna jobba digitalt och kunna styra sin egen tid och bygga upp utifrån det.
Jag tänker på så här, vi börjar ju närma oss slutet, men så här, vad har du för sista tips till den som lyssnar? Vi har ju pratat många olika saker, men har du något som du skulle vilja avsluta med?
Alltså jag tror jag skulle vilja avsluta med att säga att våga. Kör. Liksom lär dig det du behöver lära dig. Men våga satsa. För det tror, känner jag, jag märker flest personer jag pratar med, att de har det här, de har en dröm. De vill skapa en produkt men inte ska väl jag. Eller de vill ta fram en tjänst men inte ska väl jag. Våga, vill jag säga då.
Absolut. Och jag tycker så här, varför ska jag? Den frågan brukar jag säga, varför inte? Varför inte du? Brukar jag tänka istället då. Så men det är väl jättebra att verkligen göra det man känner och att man vill och att satsa på det. Bara tycker jag är klockrent sista så här, tips. Vart hittar man mer om dig och dina konton och ja, men, böcker och allting?
Ja, jag har ju då mina två konton. Så det är Baka med matte. Heter jag både på Instagram och sen bakamematte.se. Där hittar du min webbshop också med mina böcker. Och sen har jag socialmediapaus.se. Och då är det ju paus som i tassar. Så där hittar man mig också både på Instagram. Och jag finns lite överallt helt enkelt.
Jättekul. Då vill jag bara säga stort, stort tack Sara för att du var med i Digital Entreprenörpodden. Och delade med dig av print on demand och allting. Och vill också säga att det ska bli kul att samarbeta med dig och ha med dig i team Digital Entreprenör framåt. Du är ju med där nu. Och ganska nyss börjat med lite content och sånt. Så jättevälkommen dit också vill jag säga.
Tack snälla, det här känns så roligt. Och ja, jag är väldigt, väldigt taggad på det här uppdraget. Det ska bli så kul att jobba med dig.
Spännande att få höra mer om print och book on demand, eller hur? Och på det här spåret så ska du nu få en liten nyhet från Digital Entreprenör. Från och med idag, när det här poddavsnittet släpps, och till och med fredag den 3 maj, får du just nu med 2 extra bonusar med min kurs för dig som vill komma igång med en e-handel som heter Starta en e-handel. Dels så får du min helt nya print-on-demand-guide där du får konkreta tips kring hur du själv kan komma igång med print-on-demand-webbshop. Men utöver det så kommer du också få att jag personligen kommer gå igenom din e-handel innan du lanserar den. Jag kommer med feedback innan du kör igång så att du vet att allt är tipptopp innan du lanserar. Så de här 2 nya bonusarna, print on demand guiden och att jag personligen går igenom din e-handel, kommer nu att följa med starten e-handelskursen. Utöver det, dessutom, så kommer vi fram till sommaren ge extra pepp och stöttning för att du ska kunna lansera din e-handel redan till sommaren i starten e-handels privata Facebookgrupp. Som är för dig och ditt nya e-handelsnätverk som du får när du går med i Starta din e-handel. Så läs mer om de här olika delarna och kom igång direkt på startadinehandel.se. Men kom ihåg att de här bonusarna, de gäller enbart till och med fredag 3 maj. På digitalentreprenör.se/podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners, e-handelsplattformen Abbeycart. Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online och skapa mer frihet i var och när du jobbar? Då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig.
Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel, oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå, då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se. Är det något du undrar över eller vill bolla med mig? Skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto digitalentrepreneur. Till sist, för att inte missa nästa avsnitt av Digital Entreprenör-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar. Och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.